Det här är en podd från Svenska Yle.
Jag minns när de där nyhetsbilderna började dyka upp för första gången på fångar iklädda orangea dräkter, och fångarna knäböjde inför sin avrättning, och den genomfördes av svartklädda och maskerade män, och de var IS-krigare. Det var när terrororganisationen Islamiska staten började bli känd och hade inlett sitt korståg. Idag är IS decimerat, men inte alls besegrat. Terrorsekten har visserligen lidit ett nytt nederlag i och med att dess ledare nu är dödad. Men även om han är död lever IS vidare, och frågan är vad som händer nu. Det här är nyhetspodden från Svenska Yle, och jag heter Karin Götelid. Mellanöstern-analytikern Bitte Hammargren vid Totalförsvarets forskningsinstitut i Sverige. Välkommen till nyhetspodden.
Tack.
Ja, världens mest eftersökta terrorist är alltså dödad av amerikanska styrkor. Och om vi tittar tillbaka på vad det var som IS-ledaren Abu Bakr al-Baghdadi gjorde och ägnade sitt liv åt, så var det alltså att bygga upp och leda terrororganisationen IS, Islamiska staten. Och han utropade också det som kallades för IS-kalifat. Bitte Hammargren, vad var det här kalifatet egentligen?
Ja, alltså de gjorde ju anspråk på att bilda en islamisk stat som de inte ville definiera några gränser för, eftersom deras syn var att det skulle utvidgas överallt där det fanns rätttrogna muslimer. Men i deras syn på vem som var rätttrogen var ju detta ett oerhört snävt. De hade ju shia-muslimerna som dödsfiender och beskrev ju dem som avfällingar från tron och med rätt att döda dem. Och de jagade ju även sunni-muslimer som inte ville böja sig under deras extrema läror. Och de, som vi har sett, bedrev ju också folkmord mot den lilla folkspillren yazidierna. De förföljde kristna. Så att detta är ju en extrem sekt som lyckades erövra ett territorium som var lika stort som Storbritannien under sin största tid, som en följd av, kan man säga, krigens kaos i Irak och Syrien. Och det är egentligen, kan man säga, att det är många som har hjälpt dem på vägen.
Men alltså den här al-Baghdadi, var han då alltså en religiös ledare eller en militär ledare eller både och?
Han var en religiös ledare. Han hade gjort en doktorsavhandling i islamiska studier vid Bagdads universitet. Och det som gav IS den militära kompetensen, det som gjorde att de så snabbt kunde ta över Iraks näst största stad, Mosul, det var ju att de hade Saddam Husseins gamla underrättelseofficerare, många av dem, och militära officerare i sina led. Och många av dem kom just ifrån staden Mosul, och de hatade det nya ledarskapet i Bagdad, det vill säga det shia-ledda ledarskapet där.
Då var ju kalifatet, som du sa, det var jättestort. Sen har man ju då från väst och USAs sida så här triumfartat förklarat kalifatet som krossat. Vad hände då med al-Baghdadi när man då konstaterade, eller när kalifatet hade krossat, så att säga?
Ja, detta var ju 2017 som Mosul befriades. Och efter det så höll sig Baghdadi gömd i mer än 2 år, vilket ju egentligen var en stor nesa för alla terroristjägare. USA utfäste en belöning på hans huvud, alltså den som kunde ge upplysningar om var han fanns, på 25 miljoner dollar, så att han var världens mest jagade man, men höll sig gömd förmodligen i ökenområdena mellan Syrien och Irak, som är oländliga och mycket väglöst land. Men det som är väldigt märkligt och gåtfullt, det är ju hur tog han sig till Idlib-provinsen som ligger så långt därifrån? Vilken var resvägen? Var det via Syrien? Var det via Turkiet? Och vem hjälpte honom? Där finns frågetecken som måste rättas ut. Så det är också svårt att kunna sila vad är autentiska fakta och vad kan vara desinformation. Man måste ha många nypor salt när man bedömer olika uppgifter.
Vad betyder det nu då för IS som ju fortfarande finns trots att de på sätt och vis är störtade? Vad betyder det för IS att ledaren nu är död?
Ja, det är ett bakslag, ett rejält bakslag. Det har stor symbolik i detta. Men man ska ju ha klart för sig att IS är en organisation som fungerar ungefär som en franchisingföretag. De har avläggare, de har lojalister, de har människor som är inspirerade av dem, som är tillhör lösliga nätverk, och de har ju lyckats fungera under radarn länge, och de kommer naturligtvis använda det här hans Bagdadis stöd som ett sätt att mobilisera hämndaktioner, framförallt i Mellanöstern där det är lättare för dem att operera. Men vi kan ju, bör också ha en beredskap för detta i västländer. Sen har de ju också alltså lyckats etablera vissa små enklaver i andra krigshärjade länder, Afghanistan, i Västafrika. De har funnits i Libyen, de har agerat på Sinaihalvön. Så att där det är krig, där det är kaos och där det finns sunni-arabiser som de kan försöka, eller förlåt, sunni-muslimer som de kan försöka locka över till sin extrema lära, där opererar de.
Kommer det att komma, dyka upp någon ny ledare nu då som utses så här formellt till IS-ledare?
Ja, det påstås ju att denna person redan är utsedd, och han sägs heta Abdullah Kardash, en tidigare underrättelseofficer inom Saddam Husseins regim. Han ska ha blivit utsedd i ett nyhetsbrev som cirkulerar bland IS-medlemmar. Och det är ju mycket troligt att det är personer som den här Kardash och hans kumpaner som har legat bakom IS tidigare militära framgångar. De kan terrängen, de kan logistiken, infrastrukturen.
Men om man tänker IS mål nu då, är det att igen upprätta något sånt här område som de igen kan kalla för kalifat, eller är det att slå till med terrorattacker på annat håll, eller vad är det alltså de strävar efter nu?
Ja, i det här läget så får de slicka sina sår och förbereda nya faser. De har ju inte några förutsättningar att kunna få territoriell kontroll i det här området inom överskådlig tid, men de kommer att försöka få ytterligare styrka, exempelvis i Afghanistan, exempelvis i Västafrika, kanske Jemen, och platser där det som präglas av krigets sönderfall och kaos, och där det finns en större potential för dem att vinna rekryter bland de marginaliserade.
Vad är det för slags människor de rekryterar då?
Ja, det är ju så väldigt olika. Alltså, de har, jag tror att forskningen måste fortsätta att studera detta. För det finns ju bland de som är rekryterade i väst, så finns ju många konvertiter till exempel. Mm. Människor som söker en ny identitet. Det finns ju många som är gamla fängelsekunder. De har ju haft väldigt stark rekryteringsbas i fängelser. Ofta bland unga människor som är småkriminella som har väldigt grund kunskap om islam. Och det utnyttjar de också. De har ju också genom sitt skräckvälde i Syrien och Irak använt sig av bland irakiska sunni-arabers känsla av att USA och shia-muslimerna och kurderna störtade det som var deras fungerande irakiska republik under Saddam Hussein. De har utnyttjat ett sådant missnöje. De har också utnyttjat ett missnöje i Syrien över att de andra rebellgrupperna inte lyckades störta Bashar al-Assad. Men jag skulle också vilja påpeka att under tiden, under deras uppbyggnadsfas har de fått hjälp från så många olika håll. Det har funnits finansiärer i de arabiska gulfstaterna, stenrika människor. Det har också varit så att under den syriske diktatorn Bashar al-Assads tid så användes Syrien som en sorts motorväg för jihadister in i Irak, de som ville slå mot de amerikanska trupperna som var där tidigare och de nya shia-muslimska ledarna i Bagdad. Så att det har varit många som har understött detta. Turkiets roll i att öppna sin landgräns under så många år för stridande kapital, människor, det måste också genomlysas mycket mer. Plus kan vi ju säga alltså våra egna länders oförmåga att hitta en recept för fungerande integration. Det som har gjort att unga människor som har sökt en identitet har lyckats värvas till denna terrorgrupp. Det är ju förfärande. Och kvar i Syrien så sitter ju då tiotusentals i fångläger vars öde vi inte vet hur det kommer bli. Men som kan bli fortsatta plantskolor för nya IS-terrorister. Jag tänker ju inte minst på de barn som sitter i Al-Hol-lägret. Jag tror inte att det gagnar våra länder att vi inte tar hem barnen till de som har varit, som är europeiska medborgare. Jag tror att de istället kommer fostras i mer hat genom att sitta kvar i de här lägren. Mm.
Ja, den diskussionen pågår fullt också här i Finland och i Sverige också just precis. Men kvarstår faktum att det finns ett antal också finländska barn där då som bor i IS-lägret. Men jag tänkte så här avslutningsvis fråga dig, Bitte Hammargren. Det är då en korrekt analys att IS-ledaren är död men IS fortsätter att leva?
Ja, absolut.
Och frodas? Eller vinna ny mark?
Ja, frodas tycker jag kanske vi inte ska säga just nu. Men de förbereder sig naturligtvis för nästa fas. Och kommer att söka svagheter hos sina fiender, och de är ju många, alltså de har ju en värld emot sig, de har ju också en majoritet av världens sunnimuslimer emot sig och stater och regeringar, så att men med få stridande och en djävulsk planering så kan de göra mycket stor skada.
Tack så mycket för det här, Bitte Hammargren, som är Mellanöstern-expert vid Totalförsvarets forskningsinstitut i Sverige. Tack ska du ha.
Tack.
Och det här var nyhetspodden från Svenska Yle. Jag heter Karin Götelid. Roligt att du lyssnade. Hej då.